Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfelt. Idag ska vi prata om att vara nattvakt på sjukhuset och det är en långkörare till berättelse. Och den är extremt spännande, men jag får säga det själv. Vi ska sätta igång, men glöm inte bort att följa podden. Gärna på Spotify och på Apple Podcast. Eller något av dem uppskattar jag jättemycket. Så att vi växer här på Poddis. Men nu så kör vi igång.
Mitt nya jobb har bara en regel. Dö inte. Så finns det några skumma regler för det här istället? Som jag måste följa eller någonting? Frågade jag, eftersom jag kan vara lite av en retsticka ibland. Det finns bara en regel för det här jobbet, grabben, svarade Stanley. Dö inte. Han skämtade inte. Stanley gav mig en tung ficklampa och önskade mig lycka till. Innan han stängde säkerhetsgrindarna och lämnade mig kvar inne i det gamla sjukhuset. Han låste grinden och började gå ner för trapporna. Innan han gick sa han, hör på, det här är inte en regel, men det är bara ett bra råd. Försök hålla dig till de övre planen av sjukhuset. Korridorerna är smalare och taket är lägre här. Det kommer ge dig en fördel. Va? Vad menar du med det? Men Stanley hade nu redan vänt sig om och börjat gå ner för trapporna bort från sjukhuset. Du kommer klara dig fint, ropade han över sin axel. Jag har en bra känsla om dig. Jag vill inte ha det här jobbet. För att vara ärlig så vill jag inte ha något jobb överhuvudtaget. Min pappa hade alltid sagt att jag saknade driv och arbetsmoral. Han sa det aldrig direkt till mitt ansikte. Men han brukade inte anstränga sig för att se till så att jag inte hörde honom. Mamma hävdade bara att jag inte hade hittat rätt väg i livet än. Hon var väldigt spirituell av sig. Min flickvän, eller ja, snarare min ex-flickvän, säger att jag är deprimerad. Jag brukade jobba i ett postrum för en investmentfirma. För mig var det bara ett jobb, inte en karriär. Jag var väldigt ointresserad om aktier och fonder. Och jag brydde mig inte om att bli befordrad till en högre tjänst på det här kontoret. Medan mina andra kollegor i postrummet networkade dagligen och försökte ta sig uppåt och klättra i sin karriär. Så gjorde jag bara minimum av vad som förväntades av mig. Jag lämnade av posten i de anställdas bås. Bjöd på ett leende. Men det var ungefär den sociala interaktionen jag orkade med. Och sen kom pandemin och jag fick gå. Mina rumskamrater gjorde det mesta av situationen. Anita levererade mat för Grubhub och lärde sig spela gitarr online. Sanjay jobbade hemifrån och han hade till och med på sig byxor under sina Zoom-möten. Jag satt i mitt rum, lyssnade på creepypastas på YouTube och ibland, när jag kände mig extra ambitiös, så spelade jag några ronder på Candy Crush. Jag hade aldrig på mig byxor. Om det inte var för hemskärmen på min mobiltelefon skulle jag förmodligen inte ens veta vilken dag eller vilken månad det var längre. Jag brydde mig inte om någonting. Och ibland brukade jag kolla min egen puls bara för att kolla så att jag fortfarande levde. Det enda som skulle kunna göra min miserabla existens värre vid det här laget var om jag skulle behöva flytta in mina föräldrars källare igen. Och det blev ett väldigt verkligt alternativ när de lyfte på pandemirestriktionerna, vilket betöd mindre bidrag för de arbetslösa. Jag fick inte tillbaka mitt gamla jobb, Huvudkontoret skickade ut ett mejl till mig som sa ungefär att de behövde skära ner på bemanningen på postavdelningen. För att vara ärlig brydde jag mig inte särskilt mycket ändå. Men mina rumskamrater tog inte de här nyheterna särskilt väl. Första gången jag inte lyckades vara i tid med min hyra så fick jag ett ultimatum av dem. Hitta ett jobb och fixa hyran till nästa månads deadline. Eller dra härifrån. Och bara tanken av att behöva flytta tillbaka in hem hos mina föräldrar var motivationen jag behövde för att börja söka efter ett jobb. Och såklart så började jag med Craigslist. Nattvaktspositionen verkade som ett schysst jobb. Man verkade inte behöva göra särskilt mycket. Och det krävdes ingen tidigare erfarenhet eller utbildning för tjänsten. Perfekt för en låg energi, outbildad och oerfaren typ som jag. Och de hade en start omgående. Jag tänkte att jag förmodligen skulle sitta i ett bås någonstans och leka med min telefon hela natten medan jag fick betalt för det. Jag ringde direkt upp numret och de bad mig komma ner för en intervju på en gång. Så jag duschade för den första gången på flera dagar och slängde på mig ett par halvrena byxor. De skickade till och med en Uber för att hämta upp mig till intervjun. Företaget som hyrde in nattvakter verkade ha sitt kontor i en lokal mitt i stan. Det stod en skylt i fönstret, så jag antog att det var legit. När jag väl kom in möttes jag av en man som såg ut att vara ungefär 50 år. Hans hårlinje började dra sig bakåt och han hade en bra start på en ölkagge. Han introducerade sig själv som Stanley. Han var uppenbart halt på ena benet och haltade sakta fram mot ett skrivbord där vi skulle ha intervjun. Men intervjun var inte alls vad jag hade förväntat mig. Han verkade inte bry sig alls om vart jag hade gått i skolan, mina tidigare arbetsplatser eller vad jag hade för kvalifikationer överhuvudtaget. Han ville mest veta om min allmänna situation. Var jag nära med min familj? Inte direkt. Hade jag många vänner? Nej. Dejtade jag någon? Det är komplicerat, men förmodligen inte längre. Såna saker frågade han bara om. Men sen frågade han om min storlek. Jag svarade att jag var 165 cm lång och att jag vägde kring 70 kilo sist jag kollade. Han log brett, klappade ihop sina händer och sa perfekt. Så ja, det var ganska konstigt. En sista fråga, sa han. Är du bra på att springa? Springa? Frågade jag. Och jag förstod inte riktigt relevansen i frågan. Du vet, springa, medan han visade med sina armar. Är du snabb? Har du uthållighet? Jag ryckte på axlarna. Jag gick på löpning i high school. Men det var typ 5 år sedan. Det duger. Medan han började skriva ner en adress på en bit papper. Han gav mig lappen och sa, möt mig här, inte senare än 10:45 ikväll. Ska vi inte diskutera min lön eller arbetsförmåner eller någonting sånt. Vi får se hur saker går i natt. Om du fortfarande vill ha jobbet imorgon, då kan vi prata om din lön och dina fördelar. Han ledde mig till ytterdörren igen, log brett och sa, jag har en bra känsla över dig pojke, medan han skakade min hand hejdå. Jag vet vad ni tänker. Ni tänker att jag förmodligen kommer bli kidnappad av ett weirdo med en fetish som gillar att jaga korta människor i övergivna byggnader eller någonting. För det var exakt vad jag tänkte vid det här laget också. 25 minuter över 10 dök min Uber upp utanför min port. Jag tänkte först inte ens åka. Men tanken om att flytta tillbaka in i mina föräldrars källare slog mig precis då och övertalade mig om att ge det ett försök. Och jag var ändå väldigt övertygad om att jag skulle kunna springa ifrån Stanley hyfsat lätt om det så skulle behövas. 15 minuter senare släpptes jag av utanför det gamla St. Luke's Memorial sjukhus. Om man tänker att ett gammalt, övergivet och läskigt sjukhus skulle ha några spökhistorier bakom sig och lite lokala legender. Men jag visste inte ens att det här stället existerade för att känna Uben parkerade utanför byggnaden. Stanley satt utanför och väntade i en firmabil. Byggnaden hade 2 vingar, en på vardera sida om huvudbyggnaden vad det verkade som. Sjukhuset var 5 våningar högt med ett platt tak och var byggt av vitt tegel. Alla fönster täcktes om vad som såg ut att vara väldigt stabila metallbalkar. Och en hög mur omgav resten av sjukhuset med vass taggtråd som skulle skrämma bort vem som helst från att bryta sig in här. Så Vad exakt är tanken att jag faktiskt ska göra här? Frågade jag medan Stanley ledde mig upp för trapporna mot sjukhuset. Du ska bara stanna på insidan och hålla koll på saker till 7 på morgonen. Det finns fortfarande rinnande vatten i huvudbyggnaden om du skulle behöva gå på toa eller dricka någonting. Men det finns ingen elektricitet här. Okej, men vad gör jag om någon försöker göra inbrott eller bryta sig in här då? Din telefon kommer inte funka på insidan. De tjocka tegelväggarna blockerar all täckning in i byggnaden. Men oroa dig inte. Ingen försöker någonsin bryta sig in här. Jag bara vad du än behöver för att ta dig igenom natten. Och jag kommer tillbaka och hämtar dig vid 7. Det var flera varningsflaggor som poppade upp i mitt huvud medan han berättade det här. Men istället för att överväga dem så var jag upptagen med att bli besviken över att jag inte kunde kolla på YouTube hela natten. Och det var då jag bestämde mig för att skämta till det och fråga om det fanns några regler. De första timmarna var händelsefattiga. Jag spenderade dem med att vandra runt i sjukhuskorridorerna och utforska. Jag sken in min ficklampa i alla gamla operationssalar och patientrum. Huvuddelen av sjukhuset var som en stor ankomsthall. Golvet var täckt av mörkgråa kakelplattor. Och väggarna var en neutral beige ton. Till och med utan alla dessa år, övergivet och förfallet, så måste det här stället varit extremt deprimerande. En lång korridor bredvid receptionsdisken ledde längre in i byggnaden. Bredvid en uråldrig gammal hiss fanns trapporna som ledde till olika nivåer av sjukhuset. Det fanns en kafeteria, ett kök, några administrationskontor och ett väntrum. De flesta gamla möblerna och utrustningen hade tagits bort. Men det låg fortfarande några udda verktyg lite här och var i byggnaden. Tomma skrivbord, filkabinetter och några kontorstolar. Ni vet, sådana saker. I väntrummet stod vad som såg ut som upp- och nervända trafikkoner utspridda här och var i rummet. Jag hade ingen aning om vad de var för någonting förrän jag gick närmare och insåg att de var fyllda av sand och gamla cigarettfimpar. Det här stället måste alltså ha stängt innan jag ens föddes. För jag kan inte minnas en tid när det någonsin skulle varit lagligt att röka inuti sjukhus. Båda vingarna på sidorna av sjukhuset hade en stor central hall med nödutgångar på båda sidorna av väggarna. De långa korridorerna kantades av flera kontorsrum. Förmodligen de som tillhört alla läkare som en gång hade jobbat här. Alla dörrarna stod vidöppna och släppte in det svaga skenet utifrån från gatubelysningen. Det var tillräckligt mycket ljus för att jag egentligen inte skulle behöva använda ficklampan. Men jag använde den ändå. Någonting jag borde ha märkt mycket tidigare var hur lite vandalism det fanns i sjukhuset. Det fanns inga graffitiklädda väggar eller krossade fönster. Inga gamla ölburkar eller energidrycker. Det enda jag hittade var några av rummen där det såg ut som att någon hade sparkat in dörren från gångjärnen. Inuti alla de rummen var möblerna trasiga. Ännu fler varningsflaggor som jag ignorerade vid stunden. Ungefär vid 2:30 på natten började jag faktiskt komma in i jobbet. Och nästan trivas. För första gången på vad som kändes som väldigt länge så var jag faktiskt engagerad med omvärlden runt om mig och inte i min telefon. Det var ett litet surr som pågick i baksidan av mitt huvud. Det var som den uppspeltheten som påminde om när jag hade spelat fotboll och haft en bortamatch och varit nervös. Eller när man hade gått på en första dejt med någon. När allting kändes nytt och fräscht. Och kanske till och med lite läskigt. Att beskriva ett sjukhus som har varit övergivet längre än jag har varit vid liv som nytt och fräscht kanske låter lite galet. Jag vet, men det var så det kändes just nu. Det var då jag hörde kraschen. Den kom långt bort ifrån och ljudet av den ekade genom korridorerna i sjukhuset. Det lät som den kom underifrån. Jag hade sett en skylt som pekade mot källaren där det hade stått tvättrum, förråd, pannrum och likrum. Men jag hade inte gått ner där än. Hur mycket jag än diggade den här utforska ett övergivet sjukhusgrejen jag höll på med, så var jag inte redo att vandra ner till några gamla likrum än. Och precis när jag hade övertalat mig själv om att kraschen jag hade hört bara var något gammalt skräp eller någon gammal möbel som hade tippat över, så hörde jag fler dunsar och brakar. Jag stod mitt i korridoren i den nordvästra vingen av sjukhuset. kanske 20 meter bort från vart den kopplades ihop med huvudentrén. Och bortom entrélobbyn och receptionsdisken runt hörnet fanns trappan som ledde ner till källaren. Och det var där ljuden verkade komma ifrån. Stanley, är det där du? Ropade jag genom korridoren mot hållet där ljuden kom ifrån. Medan jag pekade ljuset från min ficklampa åt det hållet. Min röst var svag, mer som ett krax i min torra hals. Ljusstrålen från min ficklampa skakade i min hand. Prankar vi den nya anställda, va? Och det var då jag såg det. Längst bort i ljusstrålen av min ficklampa dök ett par smala, spindelika fingrar upp runt hörnet av väggen. De greppade runt hörnet och sakta så dök ett huvud upp. Det var så högt upp från marken att det nästan nuddade taket. Det var förlängt och missformat med en hudfärg som såg förruttnad och likblek ut. Och dens hud sträcktes stramt över dens dödskalleliknande benstruktur. Tunt svart hår i knutar hängde från dens skalle. Dens ögon såg insjunkna ut som två vattenbrunnar långt bak i dens skalle. Och de reflekterade ett silversken såsom ett ljus i ljuset av min ficklampa. Sen log den mot mig och blottade en rad av hemska förruttnade tänder. Oh my fucking god, skrek jag medan jag vände mig om för att börja fly. Jag sprang i en blind panik utan att veta vilken flyktväg jag skulle ta. Den enda planen jag visste var att sätta så mycket avstånd mellan mig och vad det där än var för någonting som möjligt. Den satt fart och jagade mig, såklart. För varför skulle den inte göra det? Det är vad monster gör. De jagar människor och sen dödar de dem. Oftast på det värsta tänkbara sättet. Jag kunde höra det rytmiska klickandet mot golvet när ens klor, eller vad sjutton den hade som fötter, träffade kakelgolvet under. Ljudet blev högre och högre, vilket betyder att den kom närmare och närmare mig. Men jag vågade inte se mig om bakåt. Vid slutet av korridoren slängde jag mig igenom svängdörrarna som ledde till nödutgången ur sjukhuset. Det fanns ingenstans att ta vägen, förutom att ta sig uppåt i sjukhuset. Glaget jag hade sprungit upp för trapporna till våningen över mig hann jag urskilja skylten där det stod operation. Jag slängde mig igenom dörrarna in på våningen. Jag kraschade in i några gamla rullstolar som stod i vägen och slängde dem snabbt åt sidan. Halvvägs genom korridoren fanns en receptionsdisk för sjuksköterskor. Jag dök fort under disken och stängde av min ficklampa. Och precis samtidigt som jag gjorde detta hörde jag hur varelsen tog sig igenom dörrarna in i operationssalen den med. Ljudet av varelsens jakt efter mig saktade ner medan den började söka av området. Gatubelysningen sken fortfarande in genom de skitiga fönstren och kastade en mjuk skugga över den monsterliknande figuren. Och jag kunde se på den skugga att den kom gradvis närmare mitt gömställe. Och helt plötsligt stannade den upp precis på andra sidan disken där jag gömde mig. Bara en tunn bit plasttäckt plywood skilde nu mig från monstret. Och jag såg nu hur ens jättelika spindelliknande fingrar gled över toppen och greppade fast vid kanten av skrivbordet, medan dens andra klor klickade rastlös på ovansidan av skrivbordet som att den väntade. Min hy nästan kittlades av adrenalinet som sköt i mina vener medan jag satt där och bara väntade. Jag täckte för min mun för att den inte skulle höra mina högljudda andetag. Och det låter galet, men jag var inte säker på om jag skulle börja fnittra hysteriskt av situationen jag just nu befann mig i. Eller om jag skulle skrika i ren panik. Men innan jag hann tappa kontrollen över mig själv så släppte varelsen ut ett stön och släppte greppet om skrivbordet och vände sig om. Den började nu röra sig ner för korridoren, fortfarande letandes efter mig. När ljudet av dens fötter på kaklet blev tystare så vågade jag röra mig. Jag stack ut huvudet och kikade runt hörnet av disken för att se vart den var. Jag såg då att den hade rört sig längre ner för korridoren. Den var svagt människolik i sin skepnad. Men den var så benig som man kunde se dens benknotar. Och den var enorm. Den måste ha varit ungefär 3 eller 4 meter hög. Och den böjde sig nästan dubbel för att få plats i sjukhuskorridorerna. Medan den kämpade sig för att ta sig fram i de trånga hallarna. Nu förstod jag Stanleys konstiga råd han gett mig när jag kommit in i byggnaden om att hålla mig till de övre våningarna av sjukhuset. För om den där saken skulle lyckas sträcka sig till hela sin längd skulle jag aldrig hinna springa ifrån den ens en meter. Jag gled nu ut från under disken och ställde mig upp. Men medan jag gjorde det slog ficklampan i min hand av misstag in i väggen bredvid mig. Och det gjorde en liten duns. Det var inte mycket av ljud, men det var tillräckligt. Varelsen svängde om på stället, fick syn på mig och röt högt. Sen kom den springandes med full fart igen mot mig. Jag tog fart och sprang tillbaka mot trapporna som ledde neråt. Det var mitt enda val. I varje språng tog jag 2 trappsteg för att öka min fart. Jag sprang sen igenom dörren som stod markerad som patientsal och in på den 3:e våningen av sjukhuset. Jag sprang in i första möjliga rum. Det var helt tomt, bortsett från 2 gamla sängar som stod bredvid varandra och en dammig gammal vinylgardin för att separera dem från varandra. Det fanns ett fönster över varje säng, men båda var barrikerade. Bakom mig kunde jag nu höra monstrets tunga fotsteg ta sig upp för trapporna. Och jag hade ingenstans att ta vägen nu. Jag hade ingen tid till att börja barrikera dörren bakom mig in till rummet. Och jag hade ingenting att barrikera den med. Så jag slängde mig mot väggen mellan sängarna och drog vinylgardinen runt om min kropp för att gömma mig. Och precis samtidigt som jag lyckades få gardinerna att sluta att rassla så släpade varelsen in sin tunga kropp in i rummet där jag stod. Den flåsade av frustration när den inte direkt hittade mig. Den slog hårt i en av sängarna och slashade sen sina stilettolånga klor genom draperiet precis ovanför mitt huvud, vilket fick den att släppa. Och medans gardinen föll mot golvet följa med den. Medans monstret i ren ilska slog sönder den andra sängen låg jag bara där, extremt stilla. Jag rörde mig inte ur fläcken och gjorde inget ljud ifrån mig. Inte ens när en del av den ena sängen lossnade och föll rakt på min tinning. Så hårt så det fick mig att se stjärnor gjorde jag ett minsta pip ifrån mig. Varelsen stod kvar ett tag och grymtade för sig själv av ilska innan den la sitt fokus på korridoren igen och lämnade rummet. Jag låg kvar på golvet under gardinen, tyst och stilla, medan jag sipprade in luft så tyst jag bara kunde mellan mina tänder och stod emot impulsen av att antingen skrika eller börja fnittra hysteriskt. Jag var kvar under gardinen tills jag var säker på att varelsen hade lämnat korridoren och inte längre var någonstans i närheten av mig. För allt jag visste så kunde den ha gömt sig och vänta i ett bakhåll ute i korridoren på att jag skulle gå förbi. Men jag kunde inte ligga kvar här heller. Min kropp bokstavligen pulserade av energi och adrenalin, vilket gjorde mig osäker på hur länge jag skulle kunna stanna helt stilla under den här gardinen. Jag behövde hitta ett bättre ställe att gömma mig på tills morgonen kom. Eller ännu bättre, jag kanske skulle hitta ett sätt att ta mig upp till taket för att kunna få tillbaka täckning på mobilen och ringa efter hjälp. Ljuset från gatubelysningen var dovare på 3:e våningen och sken inte in lika mycket. Men det var fortfarande ljus nog för att jag skulle kunna ta mig runt i korridorerna utan att snubbla på någonting som låg kvar här. Men trappan däremot var kolsvart. Jag behövde använda min ficklampa för att se någonting där inne. Men jag tvekade innan jag satt på den. Jag var rädd att så fort jag satt på den skulle jag kanske få syn på de där gråa reflektionerna av ögon. Jag tog ett djupt andetag medan jag höll i ficklampan, redo med varje muskel i min kropp att börja springa så fort jag fick syn på den. Sen klickade jag på knappen på ficklampan, men trapphuset var tomt. Ingenting, varken över eller under mig. Så jag bestämde mig för att ta mig uppåt. Jag smög förbi den 4:e och 5:e våningen tills jag tog mig längst upp till taknivån. Dörren som ledde upp till taket var igenbultad och fastkedjad. Jag kollade på min telefon och jag hade fortfarande ingen täckning. Så jag hade inget val än att ta mig neråt igen. När jag hade tagit mig ungefär 5 trappsteg ner från den 5:e våningen så hörde jag det. Ett lätt skrapande ljud. Ljudet av klor mot betongtrappan under mig. Det kom från det kompakta mörkret precis under vart jag stod. Jag sken min ficklampa över relingen, rakt ner. Och två våningar ner såg de där glasartade, gråa ögonen tillbaka på mig. Varelsen gjorde nästan ett fnittrande ljud när den fick syn på mig. Det lät nästan som ett skratt. Och sen tog den språng och började ta sig upp för trapporna. Jag snubblade två gånger under de fem trappstegen det tog mig att ta mig upp till den femte våningen. Jag behövde ingen skylt för att veta att det här hade varit avdelningen för de mentalt sjuka. De flesta av rummen på den här våningen var vadderade på väggarna. Jag sprang allt vad jag hade nerför korridoren medan mitt hjärta dunkade hårt mot mina reben. Jag tog mig förbi korridoren in i huvudbyggnaden som låg i mitten och jag hörde hur monstret nu närmade sig mig. Jag tog mig mot de allmänna trapporna, men till och med i min panikslagna tillstånd insåg jag att det var en dålig idé. Om den där saken kom ikapp mig så fort i den här trånga korridoren skulle den komma ikapp mig ännu snabbare om jag tog mig ut i den öppna, stora trappan. Så jag slängde mig in i första bästa rum och smällde igen dörren efter mig. Det var den enda chansen jag hade just nu. Det här måste ha varit vaktmästarens städförråd. Hyllorna som radades längs väggarna var tomma, men det fanns fortfarande en gammal mopp i hörnet av rummet och några gamla städborstar. En tvättkorg.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Stod mot den bakre änden av väggen och inget av sakerna som fanns i det här rummet var någon nytta för mig. Smällen av varelsens första tackling mot dörren var bedövande i det lilla rummet. Bitar av färg flagnade direkt av väggarna av smällen. En till smäll och jag tyckte att jag hörde träflisor som om dörren började gå sönder direkt. Jag tog tag i mopphinken, städborstarna och tvättkorgen och staplade dem som en barrikad mot dörren. Dumt, ja. Men jag kunde inte tänka på någonting annat än att jag behövde blockera vägen mellan monstret och mig. Jag försökte att riva ner hyllorna från väggarna, men de satt fastskruvade alldeles för hårt. Vid den tredje smällen så visste jag att dörren började ge vika. Jag hade inte länge kvar. Jag började se mig omkring i städskrubben med hjälp av ficklampan i ett desperat försök att hitta någonting. Någonting överhuvudtaget som kunde rädda mig. Och det var då jag såg där. En panel lite längre upp på väggen en meter hög och bred kvadrat på väggen. Jag tog tag i handtaget på luckan tills den gav vika och öppnade upp sig. Det var ett tvättnedkast. Bakom mig gav dörren vika inåt och jag dök in i tvättluckan med huvudet först. Jag hann glida en liten bit innan jag stannade abrupt. Och till min förskräckelse började resas uppåt. Jag sken ficklampan mellan mina knän uppåt och det jag fick syn på var varelsens arm som hade sträckt sig in i falluckan och tagit tag i min ena fot. Jag sträckte min ena arm för att försöka få stöd och dra mig själv loss, men den var för stark. Hur hårt jag än drog vägrade den släppa taget. Den började sakta men säkert dra mig uppåt i falluckan medan mina svettiga händer försökte att hålla spjärn mot väggarna av metallen i falluckan. Då kröp jag ihop med kroppen och drog min överkropp närmare mina ben och lyckades precis med mina fingertoppar nå mina skosnören och dra. Mitt skosnöre gick upp och min fot gled sakta ur min sko och jag föll neråt igen. Jag kunde sakta fallet lite med hjälp av att trycka mina handflator mot sidorna av metallväggarna. Men det var inte mycket det hjälpte. När jag slog i golvet, 5 våningar ner, i tvättrummet, slog jag mig så hårt så jag såg svart en stund. När jag vaknade till liv fann jag mig själv i hörnet av ett stort rektangulärt rum. Väggarna kantades av industriell storlek av tvättmaskiner och torktumlare. Och dörren i hörnet av rummet stod öppen och blottade resten av källarplanet. Från mörkret ovanför kunde jag höra varelsen sakta klämma sig igenom tvättluckan och komma närmare. Jag var fast igen. Mitt enda val var återigen att gömma mig. Jag öppnade luckan på en av de enorma tvättkorgarna som stod här nere och såg att jag skulle få plats med hela min kropp under de gamla lakanen som låg där i. Men luckan som ledde ner i den var gjord av glas. Tvättmaskinerna var samma sak. Och jag hade ingen tvivel om att de där glasartade, silvergrå ögonen inte hade större problem att kunna se i mörker. Det var då jag märkte det. Utrymmet mellan väggen och de bakre maskinerna i rummet var precis stort nog för mig att kunna klämma mig in i springan och gömma mig. Jag stängde av min ficklampa och gled sakta in bakom torktumlarna i rummet. Och det dröjde inte länge förrän monstret dök upp i tvättrummet. Det första den gjorde när den kom ner i tvättrummet var att dra upp alla luckorna till torktumlare och tvättmaskiner i rummet. Och sen såg den ner i alla tvättkorgar och letade frenetiskt efter mig där i. Jag kände mig glad att jag hade tänkt steget längre och inte gömt mig där i. Men allt damm och spindelnät bakom maskinerna kittlade mig så mycket i näsan så jag var rädd att jag skulle nysa när som helst. Att gömma sig bakom tvättmaskinerna utan gamla dammfilter hade varit det smartare valet. Varelsen nådde änden av maskinerna och verkade stå och överväga en stund. Medan jag stod och höll mig för näsan, oförmögen att ens andas. Och vid lagret, min bröstkorg började krampa av bristen av luft. Så röt varelsen till, vände om och började gå ut i rummet. Medan den slog till alla maskiner hårt av ilska på vägen ut. När den nådde maskinen jag gömde mig bakom slog den så hårt så maskinen dunsade in i väggen. Om det inte hade varit för att jag duckade i precis rätt stund så skulle slaget, bara det, ha krossat min skalle. Det var svårt att ta mig ut från mitt gömställe och att göra det tyst var ännu svårare. Den kolsvarta korridoren tog abrupt slut med en enda dörr. Till och med innan jag vred på ficklampan och sken ljusstrålen mot dörren visste jag vilket rum det skulle vara. Så fort ljusstrålen träffade panelen ovanför dörren så fick jag syn på det. Likrum. Det var det sista stället jag ville befinna mig på. Och när jag nös så var det en möjlighet att det skulle bli det sista rummet jag någonsin skulle befinna mig på. Dammet måste ha letat sig upp, för det kom så fort så jag hann inte ens försöka att dämpa ljudet av min nysning. Och såklart hörde jag borta i distansen hur monstret stannade på stället, vred om och sen kom skenandes rakt mot mig. Här nere fanns det inga låga tak eller trånga korridorer som saktade ner ens fart. Jag slet upp dörren till likrummet och kastade mig in. Jag hade inget annat val vid det här laget, vilket började bli tema på den här natten. Jag hade sett tillräckligt många true crime-dokumentärer för att känna igen ett likrum när jag såg det. Det stod 3 stålfria bord jämnt placerade utöver rummet. Över varje bord hängde en stor lampa för att skena tillräckligt mycket ljus som skulle ha behövts på tiden sjukhuset fungerade. Och de alla var nu täckta i spindelväv. Bakom borden, längs med väggarna, fanns det flera skåp och hyllplan som fortfarande hade kvar gamla verktyg som hade använts på tiden sjukhuset var igång. Men någonting jag aldrig hade sett i en true crime-serie var flera rader av mänskliga dödskallar. De hade nästan dekorerat hela rummet som någon slags troféer. Jag var tvungen att blinka för att se till så att jag inte såg i syne av den bizarra scenen framför mig. Sen fick jag syn på en dödskalle i mitten som hade ett samurajsvärd rakt igenom det, som att det hade klivts på mitten. Och det här är illa, pep jag för mig själv. Längst bort i rummet fanns en till dörr, tjock, gjord av metall, men den såg öppen på glänt. Dörren ledde in i en walk-in frys. Jag hörde nu hur varelsen närmade sig snabbt och dens fotsteg blev högre och högre hela tiden. Jag hade ingen annanstans att ta vägen, så jag klev in i frysrummet. Men samma sekund som jag gjorde det insåg jag att jag hade hoppat från stekpannan rakt in i eldslågorna. I hörnet längst in i rummet, mitt emot de utdragbara båsen där man förvarade liken, fanns en stor hög av vad som såg ut och av madrassfyllnad och isärrivet skum. Den här saken måste alltså ha dragit varenda madrass i sjukhuset ner till det här frysrummet där den hade slitit dem isär och gjort en säng till sig själv. I mitten av högen fanns en liten inbuknad. Den såg ut att vara relativt samma storlek som monstret själv. Och jag antog att det här var dens bo, eller vad sjutton man nu ska kalla det. Jag var fast i dens sovrum. Mitt hjärta bultade hårt i min bröstkorg. Idag hade jag inget behov av att kolla att jag fortfarande hade en puls. Jag kunde känna blod rusa genom mina vener. Tiden var nu knapp och jag hade inte många val på vart jag skulle gömma mig. Jag slängde en snabb blick mot frysdörren. Den hade inget lås och ingenting att barrikera den med. Så jag kunde inte stänga in mig här inne heller. Jag drog i handtagen till några av likbåsen, men de vägrade öppna sig. Jag vet inte om de var låsta på något sätt eller om de hade rossat igen. Ingen aning. Jag svängde omkring i en frenetisk cirkel och försökte komma på en bra nog idé på vart jag skulle ta vägen. Det fanns inga skrivbord att gömma sig bakom här. Inga vinylgardiner som jag kunde gömma mig under. Jag var helt enkelt körd. Jag minns inte när och hur idén kom till mig. Jag kommer inte ens ihåg att jag tänkte tanken där och då. Jag bara gjorde det. Jag dök ner bakom madrassfyllningen, längst mot väggen, och började gräva mig ner så djupt mot golvet jag bara kunde. Stanken var hemsk. Jag var tvungen att bita ihop mina käkar så hårt jag kunde för att stå emot att börja spy. Och så fort jag grävt mig djupt nog ner och klickat av min ficklampa hörde jag hur varelsen kom in i likrummet. Den lät mig veta att den var där med ett dovt morrande som vibrerade genom hela rummet. Och sen hörde jag dens klor klickandes ta sig fram längs kakelgolvet. Den vandrade runt en bra stund medan den andades tungt. Sen hörde jag det gnisslande ljudet av metall. Den stod och rev upp likbåsen till skåpet jag inte ens hade fått upp. Men den letade efter mig där inne nu, innan dens fotsteg försvann tillbaka ut i likrummet större del. Klämme under den tjocka madrassfyllnaden kunde jag fortfarande höra hur den rasslade omkring och letade igenom hela rummet efter mig. Varje gång den inte hittade mig där den trodde grymtade den högt och irriterat. Men till slut verkade den få nog och nästan ge upp. Och jag hörde hur den kom tillbaka in i det iskalla frysrummet. Den vandrade av och till en liten stund med tickandet av dens klor mot golvet. Men sen, till slut, så gäspade den. Och någon minut senare kände jag tyngden av den stora kropp ovanpå på madrasserna. Den fluffade till sitt bo en stund tills den låg bekvämt. Och det tog inte länge efter det innan jag hörde hur den började snarka. Jag är saken under monstrets säng, tänkte jag för mig själv. Och jag kom nästan farligt nära på att börja skratta vansinnigt där jag låg. Men jag väntade, bet mig i knogen och slogs mot lusten att börja fnittra av situationen. Medan mitt hjärta fortfarande bankade högt i mina öron. Mina muskler var på helspänn, redo att explodera av energi så fort jag skulle behöva den. Hela jag var redo för att fly för mitt liv. Till slut, när jag kände mig modig nog, började jag sakta att leta mig upp mellan väggen och madrasserna, ut från bot. Så fort jag hade tagit mig loss såg jag mig bakåt över min axel mot ljudet som var varelsens snarkande. Det fanns inga fönster i rummet och det fanns inte en chans att jag skulle slå på ficklampan. Så bortsett från de korta stunderna jag sett monstret tidigare hade jag ingen större aning om hur den faktiskt såg ut på nära håll. Jag kravlade på mina knän och händer och kände mig sakta för på golvet i frysrummet innan jag gjorde ett till steg för att se till att jag inte skulle stöta in i någonting. Till slut tog jag mig ut i frysrummet, sen ut i likrummet och tillbaka ut i den mörka korridoren. Medan dörren in till likrummet sakta stängts bakom mig så kände jag mig äntligen säker nog till att slå på ficklampan. Vid det här laget började batterierna ta slut och den sken bara svagt. Men de höll tillräckligt länge för att jag skulle hitta vägen till trappan som ledde upp till huvudentrén. De första solstrålarna sken in genom fönstren i rummen medan jag joggade mot receptionsdisken i lobbyn. När jag slet upp ytterdörren vid huvudentrén som ledde ut stod jag helt plötsligt öga mot öga med Stanley. I ena handen höll han en bricka med 2 kaffekoppar och en brun påse och med sin andra lediga hand drog han upp säkerhetsgrinden som hade blockerat entrédörren till sjukhuset. Tuff natt va? Konstaterade han medan han såg på mig från topp till tå. Vad hände med din sko? Jag svängde vilt med ficklampan mot Stanleys huvud. Han blockerade slaget med sin ena arm. Jag tog med kaffe och donuts, utbrast han, medan han menande höll upp brickan med kaffemuggarna. Jag svängde med ficklampan mot hans huvud en gång till. Men den här gången fattade han tag i ficklampan, slet den i mina händer och stoppade ner den i sin bakficka. Sluta med det där, jag kommer spilla kaffet. Jag skrek flera arga saker åt honom, den ena efter den andra. Min röst ekade genom parkeringsplatsen och i den tomma byggnaden bakom mig. Och jag insåg först ändå hur högt jag skrek. Jag rörde mig snabbt ut ur huvudentrén, ut på trapporna och bakom Stanley. Medan jag tittade oroat in i byggnaden. Åh, oroa er inte. Den där sover vid det här laget, sa han medan han drog ner säkerhetsgrinden igen. Du vet, ibland kommer den inte ens ut ur sitt bo på flera dagar. Och ibland går det flera veckor. Men du, din olycksfågel, du stöter på den din första natt. Men du överlevde. Bra jobbat. Jag visste att jag hade en bra känsla om dig. Vad i helvete? Så du vet att det finns en monster? Nåväl, ja, det är i princip mitt jobb. Hitta människor som kan hålla den upptagen. Du menar, mata den med människor. Stanley haltade ner för några trappsteg, satt sig ner på stentrappan och pekade menande som att jag skulle sätta mig bredvid honom. Han höll upp en av kaffemuggarna mot mig och utan att veta vad jag skulle göra så grabbade jag tag i den och satt mig bredvid honom. Det finns mjölk och socker om du vill ha. Och de hade bara glaserade donuts. Jag hoppas det är okej. Jag gav honom en kylig blick medan jag höjde på ögonbrynet och grabbade tag i en donut. Jag har aldrig varit mycket av en kaffedrickare, så jag visste inte riktigt vad jag gjorde när jag började hälla massor av mjölk och socker i mitt kaffe. Medan Stanley bara såg på och höjde ena sitt ögonbryn. Vad? Frågade jag. Inget, sa han och flinnade. Ta så mycket du vill. Jag kan dricka mitt svart. Den första klunken kaffe var vidrig, men den andra var så god. Jag fiskade fram en donut ur den bruna papperspåsen som låg på trappen och slukade nästan halva direkt. Jag är mer en avocado toast person. Men den här donuten var det bästa jag någonsin ätit. Stanley sippade på sitt kaffe medan han grimaserade åt smaken. Det är inte det att vi matar den, det är mer det att vi underhåller den, sa han och fortsatt. Jag menar, ja, såklart. Det händer vid få tillfällen att någon dödas. Men vi försöker vårt bästa för att undvika det. Målet här är att hålla den upptagen. Någon måste vara där inne varje natt. Bara utifall varelsen vaknar. Så den har någon att jaga omkring. Annars blir den uttråkad. Och då börjar den leta efter sätt att ta sig ut ur sjukhuset. Och det är en dålig sak om den tar sig ut. Vi har egentligen ett vanligt team. som turas om att springa igenom hallarna i sjukhuset. Men Russo råkade ut för en olycka. Det var därför det öppnade upp sig en ledig plats och vi behövde någon ganska akut. Med olycklig olycka, menar du, blev uppäten? Nah, hon blev påkörd av en bil, bröt sitt bäcken och du bara bad den första möjliga idioten som klev in genom dörrarna och sökte jobbet. Han skakade på huvudet. Nej, det var tre andra som sökte det här jobbet. Jag valde dig för att du hade störst chans till överlevnad. Och om saker skulle gått snett så hade du varit den som skulle ha blivit minst saknad. Hej, jag har föräldrar. Jag har rumskamrater. Om jag skulle försvinna så skulle de märka det. Ja, säkert. Men skulle de sakna dig? Han hade mig där. Du kunde i alla fall varit lite mer specifik i jobbannonsen. Om vad jobbet faktiskt gick ut på. Stanley satt nästan kaffet i halsen när han skrattade. Ja, men säkert. Hjälp sökes. Monsterbete. Bra lön. Och fördelar. Ingen tidigare erfarenhet krävs. Jag ryckte på axlarna och åt en till donut. Jag antar att han hade en poäng. Vad händer? Frågade jag med munnen full av socker och kolhydrater. Jag menar, om den tar sig ut. Har du någonsin hört talas om St. Mill-massaken? Jag tyckte det lät bekant. Någonting som hände när jag var i grundskolan, om jag inte minns fel. Men det var bara vaga minnen från när incidenten hade skett och vad man hade fått höra. Var inte det när någon drogkartell hackade upp flera människor med machetes eller någonting i något slags gängbråk, frågade jag. Det är berättelsen som tidningarna fick. Men det var inte kartellen och det var inte machetes, sa Stanley medan han nickade menandes mot sjukhusdörrarna. Men om den där saken är så farlig, varför dödar inte bara någon den, frågade jag. Och människor har försökt. Vapen, eld, elektricitet, pil och båge, doppade i heligt vatten. Allting du kan tänka dig. Ingenting fungerar och det blir aldrig ett bra resultat. Den senaste som försökte var en anställd som hette Dwayne. Han hade sprungit genom korridorerna i 6 månader. Han dök upp till jobbet en natt med ett samurajsvärd. Ett samurajsvärd, utbrast Stanley och skrattade. Kan du ens tro det? Jag försökte övertala honom och låta bli. Men han var inte på humör för att lyssna. Och jag såg honom aldrig mer efter det. Vanligtvis, om varelsen får tag i någon, så brukar vi hitta delar lite här och var dagen efter av personen. Men inte med Dwayne. Jag undrade alltid vad som faktiskt hände honom. Jag öppnade min mun för att berätta om dödskallen jag sett nere i likrummet, som hade haft samurajsvärd genom hela sitt huvud. Men jag bestämde mig för att låta bli. Istället grabbade jag tag i en till donut och slet av en stor bit av den. Vi satt i tystnad en stund medan jag tuggade i mig donuten och Stanley sippade av sitt kaffe och fortsatte grimasera. Ingen vet hur man dödar den, fortsatte han sen. Vi vet inte ens vad det faktiskt är för någonting. Han stirrade bara tomt ut i intet medan han talade nu. Vissa säger att det är en demon. Andra säger att det är ett mänskligt experiment som har gått snett. Jag tror att det är en manifestation av negativ energi som har tagit en fysisk form. Det är den enda förklaringen jag själv tycker verkar logisk. Men jag säger inte att den är bättre än någon annans idé. Vad vi vet är att den har funnits i över 150 år. De tidigaste rapporterna om den kom redan under inbördeskriget. Vi vet också att förstörarens bo är en dålig idé. Då kommer den bara hitta någon annanstans och många människor kommer dö på vägen medan den letar efter ett nytt ställe. Medan vi måste leta rätt på den och försöka hålla den upptagen. Så varför försöker ni inte? Stanley höll upp sin hand som för att tysta mig medan han skakade på sitt huvud. Lita på mig, grabben. Vi har gjort det här under en lång tid. Innan jag ens började har det här jobbet pågått. Och allting du möjligtvis kan tänka dig säga nu har vi redan försökt. Vi gör det på det här sättet som vi gör det för att det är det enda vi vet som fungerar. Stanley pausade, tog en sipp av kaffet och grimaserade innan han fortsatt. Jobbet betalar 20 000 kronor i veckan. Alla hälsoförmåner. Och du kommer bara jobba 2-3 nätter i veckan. Jag gillar inte att schemalägga människor 2 nätter i rad. Så jag kommer inte behöva ha dig tillbaka här förrän på torsdag. Är du galen? Utbrast jag. Medan jag nästan kvävdes på donaten medan jag sa det. Det finns inte en chans i helvete att jag någonsin kommer gå in där igen. Om du behöver hitta någon som ska ligga kunna gömma med ett monster så kan du ju lika gärna testa göra det själv. Eller är du för rädd? Jag sprang genom korridorerna i 8 år, grabben. Stanley sträckte sig ner och drog upp sitt byxben som nu blottade ett titaniumben där hans riktiga en gång hade funnits. Saker gick snett en natt. Åh, förlåt, muttrade jag, skamset. Stanley ryckte på axlarna. Företaget gav mig en ny position där mitt jobb blev att anlita andra som kunde göra det. Vi försöker att ta hand om människorna som tar på sig det här ansvaret. Det här jobbet talar inte lika bra som om jag sprang i korridorerna. Och ibland, ja, så råkar jag skicka in folk till sin egen död. Det suger, men någon måste göra det. Sen satt vi tyst en stund igen. Jag fortsatte att knapra på min donut medan jag tänkte. Och Stanley fortsatte att dricka sitt kaffe och grimasera äcklat efter varje klunk. Jag började misstänka att han inte faktiskt drack sitt kaffe svart. Efter några minuter hade passerat kollade Stanley ner på sin klocka och ställde sig sen upp. Han började haltandes hoppa ner för trapporna och vände sig sen om mot mig. Nåväl, jag måste tillbaka till kontoret. Pappersjobb, du vet. Vi ses på torsdag natt. 10:45. Var inte sen. Jag skakade mitt huvud i misstro en gång till. Dude, jag kommer aldrig komma inom 10 mil nära det här stället igen. Du kommer komma, sa Stanley medan han skrattade lite lätt för sig själv. Jag har en känsla om dig. Vad för känsla? Vad har du för känsla om mig? Du gillade det. Det var den första gången du verkligen har känt dig riktigt levande på flera år. Och du gillade det. Säg att jag har fel, sa han och såg på mig. Jag ville, men jag kunde inte. Gud hjälp mig, jag kunde inte säga att han hade fel. Välkommen till teamet. Vi ses på torsdag, sa han innan han klev in i sin arbetsbil och körde iväg från parkeringen. Jag har tänkt på det mycket de här senaste dagarna sedan jag var där. Jag kanske är en adrenalinjunkie och jag har aldrig insett det tidigare. Eller så är jag en sån där person som bara gillar att bli skrämd. Men det kanske är det han sa. Att för den första gången i mitt vuxna liv så känner jag att det finns en mening. Jag vet inte och jag bryr mig inte. Jag har knappt rört min telefon de senaste dagarna. Och jag har spenderat mer tid utanför lägenheten än jag gjort det senaste året. Och jag behöver inte kolla min puls för att se om jag lever fortfarande. Det verkar som att jag har hittat min spirit guide så som mamma sa att jag borde. Och min spirit guide är ett 3 meter högt monster som gillar att klyva folks skallar med samurajsvärd. Klockan är nu 10:15, torsdag kväll. Jag står och väntar på att min Uber ska komma och hämta upp mig och köra mig till St. Luke's medan jag skriver ut det här. Jag antar att Stanley hade rätt om mig, trots allt. Önskar mig lycka till.
Och där stänger jag igen Storytime-boken för denna gång och ska lämna er. Hade ni tagit det här jobbet, alltså 20 000 på en vecka är inte dåligt. Alltså jobba 2 dagar i veckan och eventuellt bli jagad av ett monster. Det är liksom så här, nästan värt det. Nästan. Men glöm inte bort att följa podden på samtliga plattformar eller någon av dem. Dela den gärna om du tycker om den. Men nu säger jag hej då och vi ses på onsdag. Nej, vi ses inte, vi hörs. Förlåt. Vi hörs på onsdag.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.